Det här är politikens frågepodd.
Om man är äckelmagad, är man då höger?
Väldigt bra fråga som jag själv har ställt mig senaste veckorna och dagarna inte minst.
Vi har fått en fråga av en man som heter Charlie. Han skriver: "Hej, tack för en fantastisk podd. Jag har en liten fråga som kanske intresserar er. Någon gång kom jag över idén om att en av de bästa indikationerna på att man är konservativ eller höger är att man är mer känslig för äckliga saker jämfört med liberaler eller progressiva. Är det så att det finns andra indikatorer på att någon är höger eller vänster, progressiv eller konservativ, eller var på Galtanskalan de placerar sig, eller kanske till och med partipreferens?"
Han skickar också med ett par forskningsstudier som bland annat tycks av titlarna att döma, jag har inte läst dem här, indikera att konservativa blir mer äcklade av saker än liberaler.
Pratar vi då liksom av att äta inälvsmat eller av att man är rädd för blod?
Alltså, vet du vem som har läst?
Har du läst dem?
Jag ska inte säga att jag 100% har läst dem, men jag kommer ihåg att jag gjorde program om det här när de kom. Två av de här forskningsstudierna, de har några år på nacken, de är från 2009 och 2007. Och egentligen så är ju det övergripande temat här om politiska preferenser förklaras av någonting annat än liksom så här, det socioekonomiska eller rationell övertygelse. Och en av de här studierna, den är väldigt amerikansk då, och då det är därför vi som pratar om konservativa och liberaler och liksom någon sorts höger-vänster grej där. Och då lät de, jag tror att de läste upp eller liksom beskrev olika situationer, till exempel att råka ta på en död kropp, att se maskar i rutten mat, att dricka ur ett glas som någon annan redan druckit ur.
Då är jag jättehöger.
Att trampa i hundavföring, bajs, poop. Ja. Och det här, och då visste de liksom så här att här finns en tydlig skillnad mellan vänstermänniskor och högermänniskor i den amerikanska kontexten.
Sen och så, det är där högermänniskor också ofta är mer välvårdade och välstrukna och så.
Alltså det fanns en intressant liksom fortsättning på den här tanken på varför skulle liksom konservativa reagera så mycket på äckel? Var det här kopplat, kan det förklara inställning till invandring? Att på något sätt så här, det invandrade, det främmande, det konstiga, det här är någonting som vi ser som väldigt problematiskt. Och jag vet att folk skrev om det här liksom så här, det finns massa retoriska figurer här, och man pratar om, man liksom kommer direkt till så här sjukdomar och smuts som liksom...
Men då pratar vi kulturkrig då? Eller liksom konservativt mot liberalt i den meningen? Värderingsfrågor som det också har hetat på svenska. Alltså inte den klassiska höger-vänster-konflikten i ekonomi.
Nej, precis. Och sen så kommer ju också den här...
För då skulle väl möjligen Svenska SOM-institutet ha invändningar i grunden att traditionellt, fram till åtminstone möjligen nu, så är det ju ekonomisk ideologi som har avgjort om man hamnar till höger eller vänster i svensk politisk, i ett svenskt politiskt landskap.
Ja, och sen kan man ju då lägga till den svenska, att sen massa andra frågor som en gång var skiljande lyckas hela tiden dela upp sig i höger och vänster.
Absolut.
Som
typ miljö- och klimatfrågan.
Invandring, etc. Det blir väldigt mer splittrat av de här frågorna. En annan är, och det kanske ni känner igen, Jonathan Haidt. Kommer ni ihåg den amerikanska mannen som nu är ute?
Det är skärmannen, eller?
Det är skärmannen, precis.
Eller antiskärm.
Ja, han som är ute och varnar väldigt mycket, stort fan hos Paulina Neuding, som jag tror gjorde en podd med honom på engelska till och med, pratade om sen.
Jag tänker Paulina Neuding när jag hör hans namn.
Ja, men innan så liksom var han moralpsykolog och skulle förklara så här, skillnaden på så här, varför förstår inte vi varandra i USA? Och då förklarar han så här, nej men liberaler tänker typ så här, ja men frihet handlar ju bara så här, så länge man inte skadar någon annan så måste man kunna få göra saker. Medan konservativa har andra dimensioner som liberaler inte tycks ha i sitt moraliska resonerande, att det kan finnas saker som är egentligen på något sätt så här liksom äckliga, som inte skadar någon, men som ändå är moraliskt fel.
Mm. Typ. Men då är ju i en svensk kontext, jag ska inte härja för mycket med svenskt, men alltså det finns ju inte en särskilt stark svensk vänster som säger så länge man inte skadar någon så gör det, så spelar det ingen roll. Nej. Alltså svensk vänster eller socialdemokrati är ju tvärtom dödskonservativ i den här relationen. Här ska staten komma in och bestämma saker, inte bara i grunden vilken moral det ska, som ska gälla.
Till exempel droger.
Ja. Till exempel.
Ja, men då kanske liksom Moderaterna då har varit mer frihetliga i många...
Men
du förstör ju Henriks...
Ja, jag gör det.
Men det finns ju inte heller, om man bara ändå får säga en sak till Sverige, det finns ju inte heller liksom den typen av så värdekonservatism riktigt i Sverige som det finns i USA. Vi har ju ingen starka abortmotståndsväljargrupp till exempel.
Nej. Jag kommer ihåg att jag liksom, säg att det är 5, kanske 7 år sedan jag liksom hoppade ner i de här frågorna, och då kom jag ihåg att tanken var så här att så här, ja men typ Ezra Klein på New York Times sa så här att det här är jättemycket spännande forskning, men det känns som att den inte riktigt är där än, och vad har då hänt? Har man liksom kommit fram till att så här, nej, det är verkligen genetik, psykologi, det är personlighet som avgör vad du röstar på, och då ringde jag till, vad ska jag säga, en ny bästis, jag vet inte, men Petri Kajunius, vissa kanske tittade på Spelet som var liksom SVT:s version utav typ Förrädarna, ett
sånt. Var det Håkan Juholt programmet?
Håkan Juholt programmet, men också ville jag lägga till Jan Emanuel och Dominika Persinski.
Just det.
Och sen andra bara liksom kändisar, Fröken Snusk vann, eller förlåt, Felicia säger vi nu för tiden. Det var en spännande dynamik, och då var Petri med som expert och fick kommentera vad det var som hände, liksom mänskliga interaktioner. Varför fick han vara med? Jo, för han är personlighetsforskare vid Lunds universitet. Jag ska också säga att han driver en personlighetspodd tillsammans med Jesper Cederstrand, och de skickade faktiskt ett tips och sa så här: vet ni vad? Jag tror att just politiken kan tycka att ett av våra avsnitt är lite intressanta. Hur mycket utav politiska preferenser är kopplade till genetik? Och de hade en ganska exakt siffra. Vill ni gissa på vad man har kommit fram till i den psykologiska forskningen?
54.
Nästan exakt, 50%.
Jag hade gissat, eftersom det är vår samtid. Och i vår samtid så är ju genetiken stark. Så hade jag gissat på högre. Mm. Det är precis som att i historisk forskning, de senaste 30 åren, så kan man ju gissa på att har du liksom ett mysterium, vad hände egentligen? Varför gick det här samhället under? Så har ju de senaste 30 åren till 80% min siffra besvarats med klimatkatastrof.
Jaha,
och innan klimat var stort så besvarades den frågan med något annat som var trendigt, till exempel klasskamp. Nej, det var intressegrupper mellan
romarriket. Vad fick romarriket under? Jo, för att när de skulle transportera vatten så gjorde de med blyinfattningar så alla blev blyförgiftade, och bly är inte bra för människor. Är det ingen som kommer ihåg den här förklaringsmodellen?
Nej. Jo,
men den har kanske inte överlevt så bra.
Maggie, nu kommer du bli chockad. Men så vet du hur många gånger som män tänker på romarriket? Okej, det här är en kul.
Så, men till 50% avgörs av genetiken, då kan vi ju i sådana fall också till 50% ställa in valrörelsen. För genetiken är ju inte så påverkbar.
Men återigen, bara 50%. Och så här, i hans perspektiv, eller förklarar han så här, att i psykologforskningen så pratar man ofta om the big five, alltså de stora 5 personlighetsdragen. Har ni liksom hört om de här, eller kanske till och med gjort något test utav dem? På svenska så delar man upp dem i öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism.
Är man en av de här mer?
Det brukar vara så att människor placerar sig på en skala på alla de här 5. Säg liksom neurotisk, det är liksom så, åh, jag drivs ut av ångest, känslor, liksom, åh, vad jobbigt, jag kan liksom fastna i negativa spiraler.
100%.
Ja, om man är en extrovert person så är man glad, det är väldigt mycket energi man får ut att vara med andra människor.
Du ser
dig
själv i spegeln.
Det, vem vet, om man ska säga. Sen har vi också samvetsgrannhet. Hur viktigt är det liksom att så här, nej, men jag måste göra någonting rätt. Det måste ske på ett visst sätt. Och där kanske...
Då är man vänster.
Nej, vet du vad?
Nej.
Nej, så här ska jag säga. Det finns egentligen två stycken som är väldigt tydligt korrelerade till politiska preferenser. Och det är öppenhet och vänlighet. Och det, då, kan man, då finns det lite metadiskussion om att så här, öppenhet och vänlighet låter ju väldigt som laddade begrepp. Vi alla vill väl vara öppna och vänliga. Det är liksom modernitetens principer. Men, och det är folk som har förut, vi borde kalla dem här någonting annat.
Men vad är man om man är öppen och vänlig?
Om man är öppen, till exempel om vi börjar med den, då är man helt liksom redo för nya idéer, för kreativa saker, för impulser från att ta av, liksom man säger, åh det här, openness to experience brukar man
prata
om.
Då är man progressiv.
Ja, om man tycker att det här är, åh vad spännande, om det kommer från en annan kultur, kom hit, vad är det här för spär? Vill du riva de här gamla fula husen och bygga ett nytt fyrkantigt, vad roligt det är med brutalistisk arkitektur.
Så ja. Är alla i Malmö, ingen i Stockholm.
Ja. Mm. Det kanske är den stora skillnaden som vi kom fram till. Förlåt, fick du det där mejlet att det var någon som så här, du hade sagt någonting om Malmöbor?
Nej, jag hade sagt att jag fick det mejlet. Ja. Jag hade sagt att jag, när vi pratade om att det var så himla mycket plikt hela tiden och ja. Det är så mycket, vi ska jobba så mycket och vi ska vara rikast i Europa, så här, varför kan ingen politiker bara vilja att vi ska ha det lite härligt? Och då fick jag mejl från Malmöbo som var, kände igen sig i mig och att var såhär, du är en äkta Malmöbo eftersom de är ambitionslösa, eller slappa Skåne som Tommy brukar säga.
Ja.
Hygge. Som man säger på andra sidan sundet.
Får jag säga, kan vi snacka lite skit också om Göteborg? Det här sega Göteborg. Långsamma spårvagnar. Paddan som långsamt åker framåt. Alltså det är ett spaplats för människor som inte klarar av Stockholm.
Okej. Producenten skriker vad öron hon är från Göteborg. Men i Malmö, vet du vad man gör i Malmö? Jag tänkte så mycket sen jag fick det där mejlet nämligen. För jag har längtat hem så himla mycket. Alltså i Malmö så använder man trottoarerna för liksom, alltså social samverkan. Det är inte bara en transport från en viktig person till en
Nej,
annan
men
då, viktig person.
Men du inte har några jobb att gå till eller några liksom, det bara så här, jag ska till kassan och få pengar, absolut.
Och så står man där, så träffar man någon och så tar man en kaffe och så snackar man och ingen liksom armbågar en i magen. Nej. Om man står lite länge i mjölkdisken och försöker välja mellan lättmjölk och mellanmjölk.
Ingenting blir gjort för man vet Stockholm betalar, skicka över statsbidrag, vi vet vad jag vill, konstprojekt. Okej, nu är vi inne på en annan sak. Men det här var
fråga?
Öppenhet.
Det var alltså så här. Om man är långt åt ett håll och är öppen på den här öppenhetsskalan, då skulle man alltså enligt de här forskarna vara
vänster.
Och okay. Du sa också
vänta,
glad.
Kan vi stanna där bara innan vi går in på vänlig?
Ja, vänlig.
För
egentligen kan vi inte det, men absolut.
För du kan behöver, man inte få säga
du behöver både fortsätt. Vara öppen och
vi
vänlig.
Vi har väntat så
ja,
länge.
Vänlig, och det är agreeableness, säger man det här. Och då har man liksom hög tillit till andra. Man tycker det är väldigt viktigt att vara liksom hjälpsam, att det ska liksom, gruppen ska må bra, en kollektivistisk ådra i sig, skulle man kunna säga. Medans om man är låg på det här, då är man mer konkurrens, eller liksom, jag är en individ och vet vad, gruppen ska inte hålla på att bestämma för mig. Och då är det så att det här verkar funka även i Sverige, att om du är jättehög på både vänlighet då, agreeableness, och du är väldigt hög på öppenhet för nya erfarenheter, då är det omöjligt att inte hamna väldigt långt på den vänstra sidan. Och samma sak, att om du tycker att det är väldigt konstigt med det nya, om du tycker att så här, det här gruppens välmående är inte det viktigaste för mig, då blir du höger. Där finns det en tydlighet.
Ja, men
Kristdemokraterna känns svårplacerade där, eller?
Jag tycker alla känns svårplacerade, men nu gjorde du ju en kombo som gjorde ju invändningar klurigare. Men jag menar, vilket parti i Sverige är mest öppna för nytt sätt att agera och tänka?
Sverigedemokraterna skulle
just det.
Säga.
Det är ett entreprenörsparti som är fullständigt öppna för nya sätt. Det är kanske inte därför folk röstar på dem. Men de är ju öppna på det sättet.
Men man känner ju när du berättar om den där forskningen att man skulle vilja para ihop den med Katarina Berlings partikulturforskning, att det skulle vara väldigt intressant.
Ja.
För man kan ju se att partikulturen är ju inte alltid så höger-vänster skiljande, utan det finns ju likheter mellan partier på båda sidor blockgränsen i partikultur.
Men det jag undrar också, i allt det här vi har varit inne i. Det är ju en tråkig fråga att ställa. Men man har ju gått en och annan A-kurs.
Mm.
Korrelation och kausalitet.
Ja.
Hur har vi det med de sakerna när det kommer till det här, det är äckligt att trampa i hundbajs, eller jag är en öppen, den här personen är en öppen person. Vad är det som korrelerar här, och vad är det som faktiskt är någonting som får någon att rösta på ett visst sätt?
Från det psykologiska perspektivet, i alla fall när jag pratar med Petri, så är det ganska tydligt att så här, där tror man ju inte alls på den på något sätt. Liksom,
man tror inte på kausalitet.
Jo, men så här, i betydelsen att så här, de här personlighetsdragen är ganska oförändliga på individnivå. Alltså det, du liksom, när du väl har kommit upp någon sorts liksom 22-25 år, då är du ganska fast i dina drag och det förändras inte. Och det är inte så här att, du har läst något partiprogram, eller oj, du lyssnade på Nooshi Dadgostar i en agendadebatt och verkligen tog till dig utan någonting, utan i deras värld så är det väldigt tydligt så här, dina inlärda, kanske då genetiska preferenser för olika saker, det kommer först, sen så hittas det på ord, sen smarta människor är jätteduktiga på att argumentera och tillskriva det här till en ideologi och argumentera för sin position, men deras perspektiv är verkligen så här, nej men
de vagnen... köper liksom inte att Anders Wijkman har varit med i 4 partier och ändrat sig politiskt över sitt liv.
Nej, då kanske de tycker mer att det kanske är partierna som har förändrat sig. Partier kan ju förändra sig. Återigen,
det är
så här,
också en förklaringsmodell, absolut.
Ja, och återigen så vill de säga så här, att det är ju ingen som tror på så här, vet du vad, låt oss göra stora genetiska liksom undersökningar av olika populationer och sen ska vi bara säga så här, då har vi kommit fram till att det här är ett land som är 33% öppenhet och 22%, därför ska vi ha den här sortens politik. Det är inte det de säger, utan de tittar alltid på individer, pratar de om, och återigen 50% är ju någonting annat.
Om du vill ställa en fråga till politiken så kan du mejla politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.